Sommar i P1 med experten på kemiska stridsmedel, Åke Sällström. Om livet som vapeninspektör för FN.
Dagens eko kvart i fem. FN-inspektörer besköts på väg för att undersöka misstänkt gasattack.
Det skriks i bilen. Det är 2013. Jag sitter i baksätet på en av FNs fem vita Toyota Land Cruisers. En krypskytt har just öppnat eld mot oss. Jag leder gruppen och är nu mitt inne i det syriska inbördeskriget. Precis mitt mellan regeringsstyrkorna och rebellerna. Det är 41 grader varmt. Vi ska ha på oss underställ av kolfiber som kapslar in kroppen och skyddar mot giftig vätska och gas. Utanpå skyddskläder, dubbla handskar, skottsäker väst, gaslarm, gasmask och hjälm. Bredvid oss i bilarna står grabbags. Det är ryggsäckar med överlevnadskit. Lite mat, lite vätska, första förband och en tunn filt och en stor summa kontanter om man måste fly för sitt liv och muta sig vidare. Fordonen är förstärkta med pansarglas som tål kanske 6, kanske 7 skott innan rutorna ger vika. Jag räknar nervöst träffarna. I bilen framför sitter min kanadensiska operational officer Dermond. På radion hör jag honom lugnt upprepa. Stay firm. Stay friendly. Stay in the cars. Vi är på väg till en rebellkontrollerad förort till Damaskus. Nyheten spreds över hela världen att någon skjutit in raketer med nervgas som landade där tidigt i gryningen för 5 dagar sedan. Upp till 1000 oskyldiga människor kan ha kvävts till döds och åtskilliga fler kan ha skadats. Men stämmer det verkligen? Ingen utomstående har satt sin fot i området på 9 månader. Men många av världens mäktigaste nationer har stora intressen i att kontrollera och utnyttja bilden av det pågående kriget. Vi är sanningsjägare i FNs tjänst. Men inte bara det, vi är också en bricka i ett högt politiskt spel. Den amerikanska presidenten Barack Obama står redo att angripa Syrien. Tillsammans med Frankrike och England förbereder han en militär aktion mot landet. Det skulle bli frågan om väst mot öst. En melodi som klingar obehagligt välbekant. Obama har sagt att USA kommer att hålla sig utanför konflikten. Så länge som inga kemiska vapen används. Det är där han har dragit en röd linje.
We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground, that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus.
Nu är han beredd. USA tycker sig ha samlat bevis för att den röda linjen är passerad. Bilderna kablas ut över världen. Det är kvinnor och barn som kippar efter andan i panik. Människor som söker skydd utan att veta från vad. Gasen är osynlig. Den luktar eller smakar ingenting. Men den överstimulerar nervsystemet och får musklerna att krampa i konvulsioner. Vätskor drivs ut ur kroppen. Tårar, urin och avföring. Det bubblar av vitt skum från munnar och näsor. I värsta fall krampar lungorna ihop tills offret dör av syrebrist. FNs generalsekreterare Ban Ki-moon är pressad. Syrien står i brinnande inbördeskrig. En amerikansk intervention stundar och FN har misslyckats med allt. Fredsarbetet har havererat. Den humanitära hjälpen med mat och mediciner når inte fram. Nu måste han visa handlingskraft och har därför bett mig att klarlägga vad som har hänt och på samma gång stävja kritiken mot organisationen och dess tandlöshet. Uppdraget är klassat som very high risk. Det är den farligaste graden. Bara generalsekreteraren själv får lov att initiera sådana uppdrag. Jag har fått praktiskt taget hela FN-systemets resurser till mitt förfogande samt ett handplockat team av experter. Det är från WHO, Världshälsoorganisationen, och från OPCW, världens kemiska poliser. Ban Ki-moon är tydlig. Professor Sällström, det finns inget utrymme att misslyckas. Mitt namn är Åke Sällström och där i baksätet i Syrien, när kulorna borrar sig in i våra bilar, är jag 65 år. Några månader tidigare var jag en glad pensionär som snickrade på min veranda utanför Umeå. Då hade jag lovat min familj att det inte skulle bli några fler krig för mig. Det där var Every Breath You Take med The Police. Låten påminner mig om min tid som vapeninspektör i Irak med Saddam och i Syrien med Assad. Deras porträtt och deras hemliga polis fanns överallt, såg allting. Det här är mitt sommarprogram och du är välkommen att lyssna. Jag har blivit kallad fredskemisten. Mitt yrkesliv har faktiskt ägnats åt fred och kemi. Jag har forskat om hjärnan, om kemiska och biologiska vapen, tagit fram medicinska motmedel mot förgiftningar och så har jag arbetat för FN, bland annat som vapeninspektör i Irak och Syrien. Jag har inte pratat så mycket om mitt jobb. Det har varit för känsligt. Nu har det gått 9 år sedan undersökningen i Syrien. Jag har visserligen misslyckats några gånger till med att pensionera mig. Men i år, 74 år gammal, tror jag ändå att jag faktiskt har gjort det. Alltså pensionerat mig. Därför tänkte jag bjuda in dig som lyssnar till några av de hemliga eller känsliga rum som mitt arbete gett mig nycklarna till. Att jobba med fredsarbete och nedrustningsfrågor är som att lägga små sandkorn till en jättestor sandstrand. Man måste ha tålamod. Ibland händer det att ett genombrott sker. Ett lite större last dimper ner i sanden och då uppmärksammas det. Men oftast märker omvärlden inte så mycket av att tusentals människor enträget lägger dit korn efter korn efter korn. Motgångarna däremot, de ser vi dagligen porträtterade i närbild. Jag har haft förmånen att arbeta med och träffa fredens fotfolk och sett det här systemet från insidan. Utvecklingen över tid är positiv. Det finns fruktansvärda bakslag som det vi just nu upplever i Europa. Ändå sett över tid blir jorden på det stora taget en fredligare plats. Men vi lever med den lilla underbara, men sårbara babyn som försöker lära sig att gå och stå på egna ben. Hon kallas demokratisering, eller till exempel den arabiska våren. Jag har också förstått att många svenskar inte vet om att vi utmärker oss i det här arbetet internationellt. Vi har mycket att vara stolta över. Både i nutid och historiskt. Vårt lilla land och våra ideal om rättssäkerhet, jämställdhet och naturvård spelar roll i världen. Låt oss vara rädda om det. Hänger du med så tar jag dig i handen på en vandring till min födelsestad Göteborg. Till det svenska försvarets högrisklaboratorier i Umeå. Till FNs högkvarter i New York. Till Saddam Husseins spännande Irak. Och till farliga krigszoner i Syrien. Vi ska rakt in i det mänskliga nervsystemet. Och vi ska stanna till precis utanför festen för Nobels fredspris. Och sedan ska vi förhoppningsvis hinna tillbaks hem till Göteborg igen. Det här kommer att handla om massförstörelsevapen. Om vapen som ingår i den terrorbalans vi dagligen vistas i. Att det är så blir plötsligt väldigt påtagligt nu när vi ska bli medlemmar i NATO. Diskussionen om massförstörelsevapen finns med i de flesta konflikter. Så också i Ukraina, där det antyds hot om kärnvapen, biologiska vapen och kemvapen. Jag har arbetat med den lokala terrorbalansen, den som sker i Mellanöstern, mellan Israel och dess grannar, till exempel Irak och Syrien. Sången ni just hörde framförd av Mellanösterns fredsorkester handlar om paradiset, Edens lustgård. En av de viktigaste egenskaperna som vapeninspektör är att lyssna noga på vad som sägs. Ännu viktigare är att noggrant analysera vad som sagts och inte sagts. Och så förstå vad detta betyder. Jag lyssnade inte särskilt noga på mina irriterade lärare under de tidiga skolåren. Kanske var det till och med bra. De hade inte så höga tankar om min framtid. Min uppväxt, den var som ett spel där man ska stoppa en fyrkantig träkloss i ett fyrkantigt hål. En trekantig kloss i ett trekantigt hål. Och en rund i ett runt. Jag kom fram till att jag måste vara oval till formen. För hur hårt jag än försökte pressa mig in i olika trekantiga eller fyrkantiga hål, så var det omöjligt att lyckas. Jag var rastlös, jag hade läs- och skrivsvårigheter och svårt med koncentrationen. Ingen skulle ha sagt till den här pojken att han borde bli akademiker och förhandla om världsfreden. Så, snälla föräldrar, var försiktiga med barnen och med vad vi låter dem tro och tycka om sig själva. Göteborgs hamn och dess fläkt av stora världen blev en tillflyktsort för drömmare. Jag kunde sitta där i timmar och betrakta fartygen lotsas in med sina exotiska laster. Drömde om att en dag få följa med dem ut. Det hissnade när jag tänkte på att samma vatten som flöt nedanför mig där vid kajen skulle bära dem hela vägen tillbaks till Medelhavet och Mellanöstern. Eller till USA. Just i USA bodde de flesta av idolerna jag hade på mina samlarbilder av filmstjärnor. Dessa värderades och byttes ständigt. Bilderna med berömda skådespelare och artister hade alla olika värde och blev som en egen valuta. Lite beroende på hur det gick i deras karriärer så steg och sjönk värdet i en samling. Två Doris Day byttes kanske mot en Tommy Steele. Eller en Elvis mot en Marilyn Monroe. Och så lekte vi förstås krig som barn. Amerikaner och japaner. Tyskar eller ryssar. Men inte heller de formerna passade mig. Så jag tog redan då mig an uppgiften att spela FN. En oval liten fredsmäklare med siktet inställt på att överlista de stridande parterna. Min pappa, som var bekymrad över klassresans fallgropar, bestämde tidigt att bägge hans söner skulle bli läkare. Raljerande brukar han upprepa att man inte ens behövde vara särskilt skicklig. Man skulle ändå tjäna pengar. Jag förstod nog att utbildning var viktig, även om skolan och jag inte var särskilt kompatibla. Att titta på bus, lösa gåtor och testa saker, det var min grej. Vad händer om man fångar in en duva och sätter in den i glasmonten bland de uppstoppade fåglarna i klassrummet? Hur bygger man en raket? Vilket bränsle ska man ha? Vad händer om man blandar ett farligt ämne med ett annat? Kanske börjar det brinna. Eller så exploderar något. Vad händer om? Blir min favoritfråga. Och när jag inser att många av de svaren finns i kemins värld så har jag funnit min första stora passion. Min storebror, som sedan faktiskt blir läkare, har en kemibok och där i hittar jag ett recept på svartkrut. Salpeter 75%, svavelblomma 15% och aktivt kol 10%. Jag vet hur man förhandlar och nu kommer det väl till pass. För att få det man vill ha måste man förstå sin motpart, identifiera dennes behov och sedan erbjuda det. Om du vill ha Merlin, ja, då måste du ge mig Elvis. Min mamma jobbar i kemikaliebutik och hon vill förstås att det ska gå bra för mig med skolan. Jag lyckas övertyga henne om att jag vill bli en framgångsrik kemist, men att jag då måste ha studiematerial. På något sätt går hon med på att fixa hem koncentrerad svavelsyra och koncentrerad salpetersyra till mig. Hon blir lite bekymrad när jag sedan startar tillverkning av bomullskrut i vårt badkar. Jag minns faktiskt inte riktigt hur det gick med badrummet. Men jag blev ju kemist och inte läkare. Och höll således avtalet med min mor till min fars återkommande besvikelse. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know. Att förgifta varandra lärde människan sig tidigt. Svenska armén hade arsenikgranater redan för 400 år sedan. Men de storskaliga kemiska stridsmedlen är ett drygt 100-årigt fenomen. När industriell tillverkning av giftiga ämnen blir möjligt runt sekelskiftet 1800-1900 öppnar detta också för storskalig användning. Konsekvenserna blir tydliga i första världskriget. Kriget hade länge befunnit sig i ett låst läge när tyskarna strax efter 5 på eftermiddagen torsdagen den 22 april 1915 släppte ut klorgas över franska och engelska soldater. Den tyske soldaten Willy Siebert berättar: efter ett tag klarnade himlen och vi gick förbi de tomma gascylindrarna. Allt vi såg var dött. Inget rörde sig och inget var levande. Till och med ohyran hade krypit ut ur sina hål för att dö. Överallt låg döda råttor, kaniner och möss. Lukten av gas hängde fortfarande i luften. De franska skyttegravarna var tomma. Men de följande 100 meterna var täckta av fransmän som kvävts till döds. Det var fruktansvärt. Sedan såg vi brittiska soldater. Av deras sönderklösta ansikten och nackar förstod vi hur de desperat hade försökt att få luft. En del hade skjutit sig själva. På bondgårdarna låg hästar döda i stallen. Kor, kycklingar, allt och alla var döda. Ja, tyskarnas taktik var förvånansvärt effektiv. Skyttegravarna var förvandlade till massgravar. Krigets strateger hade fått en uppvisning av massförstörelsevapens förmåga och börjat inse vilken makt och status som skulle tillfalla den som kunde framställa och kontrollera dem. En intensiv utveckling tar sin början. De första stridsmedlen drabbade framförallt andningsorgan, hud och slemhinnor. Under andra världskriget utvecklas nervgaserna, bland annat sarin, som överstimulerar nervsystemet och slår ut organen. Och sedan fler, allt farligare varianter. Det senaste som nått löpsedlarna är de farliga ryska novitjokerna. som bland annat provats på oppositionspolitiken Navalny. Upp ur mänsklighetens skruvade hjärna dyker nu också storebror i massförstörelsefamiljen, nämligen kärnvapen, upp. USA, Ryssland, Frankrike, England och Kina blir först med att lyckas utveckla dem. Dessa fem länder är också de som har vetorätt och bestämmer i FNs säkerhetsråd. De fem som själva har massförstörelsevapen och som aktivt övervakar att ingen annan kan skaffa dem. De sitter på den högsta lagstiftande makten i världen på obestämd framtid. Generalförsamlingen, det vill säga jordens alla länder, tröttnade på att kärnvapenmakterna inte avrustar eller märkbart krymper sin arsenal som de faktiskt lovat att göra. Generalförsamlingen röstade således igenom ett förbud mot kärnvapen i juli 2017. Detta trots att de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet sa nej och hotade och mutade generalförsamlingens medlemmar för att de skulle avstå. Sverige var med och drev fram konventionen, men vet nu inte vilken fot vi ska stå på. Problemet blir inte enklare efter att vi gått med i NATO. Kemiska och biologiska vapen är enklare och billigare att både tillverka och förvara. I brist på kärnvapen är det dessa så kallade fattigmans kärnvapen som stater som Irak, Libyen och Syrien började utveckla, och dessa vapen som jag ägnat mitt liv åt att studera och bekämpa. Jag tyckte mycket om livet som forskare. Att få utreda, experimentera och finna nya lösningar var ett perfekt jobb för någon som alltid känt sig oval. Vi arbetade bland annat med att ta fram nya och effektivare mediciner för människor som utsatts för nervgas. Vårt arbete visade tydligt en förbättrad skyddseffekt. Sverige var därefter redo att införa nya, klart bättre mediciner mot nervgasförgiftning. Information som rör massförstörelsevapen är statshemligheter. För de som forskar på skydd mot kemiska eller biologiska vapen ingår därför i jobbet att hantera hemlig information. Det är inga konstigheter, utan görs av säkerhetsskäl. Det är alltså inte bara ämnena i sig som skulle kunna vara farliga i fel händer, utan också kunskapen om dem. Forskning i våra svenska laboratorier kan på ytan ha likheter med den som sker i de olagliga labben. De olagliga labben gör dock sitt bästa för att utveckla så effektiva vapen som möjligt. Eftersom massförstörelsevapen är strategiska och påverkar världspolitiken blir vi som arbetar med dem indragna i det innersta tänket runt en nations säkerhet. Och med det är vi prioriterade byten i spionernas värld. Jag har aldrig umgås med folk i trenchcoat och mörka solglasögon. Men de har bevakat mitt hotellrum, avlyssnat min telefon, kopierat mina dokument, bjudit mig på krogen och vallat runt mig på resor. Det har visat sig att människor jag trott varit kollegor i själva verket varit spioner under täckmantel. Hur klåfingriga de kan vara fick jag klart för mig tidigt när jag blev kallad av CIA till Washington för att diskutera min senaste rapport om nervgasutveckling i Irak. När vi så småningom ska bänka oss i konferensrummet ser jag de tre representanterna från CIA sitta med varsin tjock pärm med mitt bakgrundsmaterial till rapporten framför sig. Hur sjutton har de fått tag på den? Jag har fortfarande ingen aning. Och kanske vill jag inte veta heller. Däremot har jag umgått flitigt med olika underrättelsetjänsters analytiker och skrivbordsspioner. Det är de som drar slutsatserna från inhämtat material, byter information med andra underrättelseorganisationer, ungefär som vi bytte filmstjärnor på skolgården. De ser ut som du och jag, med skillnaden att de är lite mer socialt kompetenta och att de alltid är väldigt noggranna med sina mobiltelefoner. De talar aldrig offentligt om det inte finns ett bedövande bakgrundsljud omkring. Ibland har bara vetskapen om deras existens lett mig till rätt komiska situationer. Som den gången Ban Ki-moon inte kunde garantera en säkert krypterad telefonlinje och därför viskade fram hela sitt budskap. Eller när Jan Eliasson hade samma problem, men då skämtsamt föreslog att vi skulle lösa det hela genom att prata lite på göteborgska. Jag har också under mina år som utredande vapeninspektör för FN själv haft täta kontakter med dessa tjänster. Då har det istället varit jag som har försökt byta till mig information om antingen Saddams eller Assads göranden. Jag möter personal med en politisk agenda och med en villighet att avslöja väldigt mycket, så länge det inte är i konflikt med den agendan. Man avslöjar aldrig sina källor eller detaljer om sina metoder. Man ljuger sällan, men man undanhåller information som inte passar in. Man misstolkar och vinklar. I denna värld gör man bäst att titta bort från allt som blänker. Bland Armani-kostymer, Rolex-klockor, fina middagar och dyra viner kan man inte lita på någon. Den som låter sig tjusas av närheten till skvaller om presidenter och andra makthavare får se upp med vilka filmstjärnor som blir kvar. Solen går ner över stranden där jag sitter ensam. Jag är i Haag. Det är 2013 och imorgon ska vi till Syrien. Varenda en i mitt team är vältränade experter på sina områden. Och vi har gått igenom allt in i minsta detalj. Men jag har en sak kvar. Mig själv. Min egen inre kompass. Min moraliska kompass. Är den kalibrerad? Vågorna frasar stilla mot stranden vid mina fötter. Och jag börjar rannsaka mig själv. Varför gör jag det här? Jag kunde ha sagt nej. Jag har haft min beskärda del av äventyr i konfliktzoner och i krig. Att det är omöjligt att överblicka utgången av ens arbete. Den läxan lärde vi oss i Irak. Efter 10 års finkammande av landet av Saddams massförstörelsevapen tillsammans med mina mentorer Rolf Ekéus och Hans Blix, så blev slutsatsen att det inte fanns några sådana vapen kvar i Irak. Trots det hävdade Bush motsatsen och anföll Bagdad med flyg och missiler en morgon i mars 2003. Hundratusentals civila dödades innan de amerikanska trupperna drog sig tillbaka 8 år senare. Då låg landet i ruiner och hur de föddes så småningom terrorgruppen IS. Kriget för demokratin hade tagit en ända med förskräckelse. Det där var länge sedan. Min plan nu var egentligen att njuta av pensionen. Av ett liv som morfar och farfar, pappa och partner på heltid. Men nu har jag skrivit ett brev och ställt det ovanpå kylen där hemma i Umeå. Ett sånt där brev som bara ska öppnas om man inte återvänder själv och kan slänga det. Ett brev där man försöker säga sådant till sina barn som man vill att de bär med sig i livet. Så, ett sista uppdrag. Ansvaret vilar tungt. Hur påverkad är jag egentligen av Ban Ki-moons och FNs behov av framgång? Och hur påverkar jag av att teamet kommer att vilja lyckas med sitt uppdrag till nästan varje pris? Vi har flera säkerhetsexperter med oss, men det är jag som fattar besluten. Går det att lita på mig? Jag letar mig tillbaks i minnet till det beslut som mer än något annat har präglat mitt arbetsliv. Det var när jag bestämde mig för att sluta vara rädd. När jag förstod att den som agerar i rädsla för våld, i rädsla för att misslyckas eller i rädsla för repressalier, den kan aldrig bli en bra vapeninspektör att lita på. Det var en sen natt på hotellrummet i Bagdad 1994 och jag kunde riktigt känna hur rädslan kryp in under täcket. Jag var helt övertygad om att någon skulle komma för att göra mig mycket illa efter att jag somnat. På dagen hade jag förhandlat med några av Iraks högsta ledare. Landet led under hårda sanktioner från FN för att man inte samarbetade för att göra sig av med sina massförstörelsevapen. Det fanns en överdödlighet på 20 000 barn per år. Barnen dog av sjukdomar och undernäring. Deras liv skulle räddas av så simpla saker som rent vatten, mat och medicin. Allt detta lidande låg i irakernas händer att avsluta. Men istället blev det infekterade förhandlingar. Idag hade de uppträtt så arrogant och så utmanande att jag till slut tappade kontrollen. Jag drömde även i bordet och skällde ut dem allihop, inklusive den irakiske rustningsministern general Amer Saadi. Genast ville jag få det hela ogjort, men då var det ju för sent. Att förlora kontrollen så här var att förlora ansiktet. Vilket nedlag för mig som civiliserad svensk akademiker. Därefter låg jag i min säng och bara väntade på vad som skulle komma. Den irakiska hämnden. På dörrhandtaget hade jag ställt två tomma Coca-Cola-burkar och under dem en tom plåtpapperskorg. När de kom för att döda mig i natt så skulle burkarna trilla ner i plåtpapperskorgen och väcka mig. Tankarna snurrade runt i huvudet tills jag plötsligt fattade ett nytt beslut. Jag gick tillbaks till dörren, tog bort burkan och ställde undan papperskorgen. Sedan gick jag och la mig igen. Om någon skulle komma och skjuta mig, då skulle jag inte vilja vakna först.
Det var när konvojen med FN-bilarna körde från ett regeringskontrollerat område till kvarter som hålls av rebellerna som de besköts av krypskyttar. Syriens regim skyller på rebellerna och rebellerna säger att det är regimen som ligger bakom beskjutningen.
Nu är vi tillbaka i Syrien. Det är 2013 och det som absolut inte fick hända har hänt. Våra FN-bilar har blivit beskjutna innan vi ens hunnit börja med vårt uppdrag. Det att utreda den eventuella nervgasattacken i Ghouta. Nu var det dags att testa min förmåga att ta svåra beslut under stor press. Mohammed, vår säkerhetschef, kommer upp till min bil. Jag tittar länge på honom. Jag letar efter tecken på hur han mår efter att ha suttit bakom rutorna som nästan pulveriserats. Han har precis varit några centimeter från döden. Vad gör vi nu, frågar jag honom. Han svarar utan betänketid. Vi måste in. Om vi backar nu förstår de att de kan skrämma oss. Jag tar ett djupt andetag och bestämmer att vi ska göra ett nytt försök. Vi kör fort. Ingen får stanna. Vi ligger på rygg och pressar våra skottsäkra västar mot fönstren för att öka skyddet mot ytterligare krypskyttar. När chauffören trampar gasen i botten hinner jag tänka att jag är för gammal för det här. Och sedan skriker jag sådär som man gör i en berg- och dalbana. Att inte låta rädslan ta makten över ens beslut, det är en sak. Att inte känna den, det är något annat. Väl inne i Huta lägger sig dammet och allt blir nästan kusligt tyst. Till vår förvåning är det en äldre herre på en skraltig damcykel som tar emot oss. Långsamt cyklar han före och leder oss in genom samhället. Gatorna är tomma, husen vi passerar är allvarligt skadade. Träskivor täcker sönderskjutna fönster. Snart ser vi kvinnor och barn som vågar sig ut och kommer emot oss i glädje. De visslar, dansar, sjunger på arabiska och strö blommor på marken framför oss. Den här platsen har varit helt stängd från omvärlden så länge nu. Bilarna med de stora svarta UN-bokstäverna har väckt hopp om att räddningen kanske kan vara i sikte. Deras reaktion på att äntligen bli sedda gör mig tårögd. Föräldrarna sträcker sina barn åt oss, ber att vi ska ta med dem därifrån. Många är svårt märkta av kriget och de vill prata och visa upp sina skador. Ingenting av det kan vi ta hänsyn till nu. Vi måste bärga proverna. Syriens president Bashar Assads regim har efter krångliga förhandlingar gått med på att utlysa 5 timmars vapenvila. Vår uppgift är att samla in giftigt material från omgivningarna och säkra prover från skadade eller helst döda kroppar. Vi ska också dokumentera intervjuer med läkare, patienter och civila. Och så ska vi ta oss ut i tid. Alla vet exakt vad de ska göra och arbetet börjar direkt. I handen har jag kommunikationsradion som är länken mellan oss och världen utanför. Plötsligt blir jag kontaktad av den syriska regimen som meddelar att förutsättningarna har förändrats. De har nya bud. Det som var 5 timmars eldupphör har nu blivit 2, säger de. Allting stannar upp. Ni kan inte mena allvar, svarar jag. Ja, men det gör de. De upprepar helt sakligt att vapenvilan i Ghouta bryts om 2 timmar, oavsett om ni är kvar där eller inte. Unchain my heart, will you please set me free. Unchain my heart. Jag ger den medicinska gruppen en timma för provtagning och intervjuer. Fältgruppen får därefter 45 minuter för att samla prover och dokumentera. Sedan återstår en kvart för att sanera medarbetarna, packa ihop och hinna lämna rebellkontrollerat område innan regeringens beskjutningar startar igen. Med exakt 7 minuter kvar av vapenvilan kastar sig min kollega Scott som siste man in i bilen. Mission accomplished. Vi vet att vi fått tillräckligt med material. Vi har intervjuat barn och vuxna. Dokumenterat deras symptom. Gasvarnarna har tjutit när fältgruppen varit ute. Och de har till och med undersökt de raketer som varit fyllda med gasen. Sarin är ett gift som är tyngre än luft. Och som därför letade sig ner i skyddsrummen och källarutrymmen. Där nere fanns kvinnor och barn. De sökte skydd från bomber och beskjutning, men istället blev de gasade och kvävda till döds. Vi har säkrat bevisen. Nu återstår bara att ta sig ut med vår dyrbara last. Samtidigt i det ovala rummet, i Vita huset i USA, sitter president Obama och planerar för vedergällning. Det diskuteras kryssningsmissiler och eventuella flyginsatser. FNs närvaro, det vill säga vår närvaro i konfliktområdet, stör den amerikanska planeringen. Obama vill ha bort oss därifrån och pressar generalsekreteraren att tvinga oss att lämna. USA kan inte gå in så länge vi är kvar. De är oroliga för att vi ska tas som gisslan eller utnyttjas som skuldar vid kommande attack. Ban Ki-moon och hans ersättare Jan Eliasson ringer dagligen. Vi är överens. Jag stannar. Uppdraget ska utföras. Den 31 augusti, strax före soluppgången, sitter vi återigen i våra vita Land Cruisers med den svarta FN-loggan. Alla är välbehållna, åtminstone till yttre. Mitt i bilkolonnen färdas en liten lastbil dekorerad med färgglada fiskar. Det är en något bedagad kylbil för fisk. Den innehåller alla våra prover. Mina axlar sjunker långsamt ner, allt eftersom vi närmar oss gränsen mot Libanon. Skulle vi verkligen klara oss helskinnade ur detta storpolitiska spektakel? Mitt i en stor utandning, då gränsen till Libanon passeras, kommer nästa kalldusch. De libanesiska säkerhetsstyrkorna dyker upp. Välbeväpnade herrar i röda baskrar, grå kläder och svarta vans med rökfärgade rutor. Vi är hotade av den libanesiska milisgruppen Hezbollah, som är lojala med Assad-regimen och som aktivt stöttar regeringen i konflikten. Vi kommer att färdas genom delvis Hezbollah-kontrollerat område. Den libanesiska regimen vill därför att vi försvinner ut i landet så fort som möjligt. Färden mot flygplatsen börjar. Som en lång karavan eskorteras vi i hög hastighet av säkerhetsstyrkorna på slingriga bergvägar ner mot kusten. De svarta bilarna prejar bort mötande fordon. För att allvaret ska vara uppenbart för alla så hänger det män med automatkabiner ute i fönstren och viftar eller siktar. Jag kan inte låta bli att begrunda hur jag, en vapenvägrare, hamnade mitt i det där. Men till slut hamnar både vi och alla våra prover i Haag i Holland. Jag bestämmer att de ska skickas för analys till en rad olika laboratorier. Sveriges utrikesminister Carl Bildt ställer Sveriges regeringsplan till förfogande för prover som ska till Helsingfors och till Umeå. Biltransport till laboratoriet i München och chartrat plan till laboratoriet i Schweiz. Labben jobbar dag och natt. Mina gamla kollegor i Umeå berättar att de sover på golvet i labbet. Vad gör man inte när världen väntar? En syrisk general har följt med till Holland. Han ska ta hand om dubbletter av proverna som Syrien ska ha för att de i sin tur ska kontrollera oss. Proverna hamnar på ryska laboratorier. Resultaten är övertydliga och ställer till bekymmer också i Moskva. Ryssland, som har goda relationer till Assad-regimen, har mycket att förlora på att Obama skulle gå in i Syrien. Men så blir det inte. Det som händer istället är anmärkningsvärt. På något sätt lyckas Ryssland övertyga Syrien om att erbjuda Obama en alternativ lösning. Inom kort träffas den ryske utrikesministern Sergej Lavrov och hans amerikanska motsvarighet John Kerry i Genève för att skriva under ett avtal om att eliminera Syriens kemvapen. Över 1000 ton förstörs. Landet blir sedan ett av de sista i världen att skriva på konventionen som förbjuder utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen. Obamas hot om militära konsekvenser av att passera den röda linjen blir istället ett avtal med Ryssland om att förstöra Syriens kemvapen. Det vore intressant att höra med Obama vad han gillade den utgången. Obama var ju en fredspresident. Han gick till val på att USA skulle minska sina militära engagemang utomlands. Ändå satt han i det ovala rummet och var förbannad på mig för att jag hängde kvar i Damaskus, så att hämndaktionen försenades och till slut omintetgjordes. Jag tror, Barack, att du liksom jag var ganska nöjd med resultatet. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Imagine all the people living.
hope someday you will join us, and the world will live as one.
Vår vistelse i Damaskus var dramatisk och i många stycken nästan overklig. Ett stort antal män, kvinnor och barn blev kallblodigt mördade. Ännu fler skadades. Under de pressade dagarna brottade sig också med andra svåra frågor. Som det svåra i att avstå från hjälpande eller humanitär verksamhet när vi var tvungna att inrikta oss på vårt uppdrag, utredningen. Och det fanns en fråga som återkom under hela Syrien-episoden. Vore det bättre för mänskligheten om vi tummar på vår professionalitet och istället agerar så att vi medverkar till att skurken Assad faller? Nej, oavsett vem det gagnar så måste vi orka värna förtroendet för det internationella rättssystemen. Annars står vi allihop på ett brant sluttande plan. Liknande problem finns nu i rapportering kring det ryska kriget mot Ukraina. När vi till exempel hör obekräftade uppgifter om att Putin kanske ska använda kemiska vapen så är det lätt att dra slutsatsen att den ryska presidenten kommer att göra det. Särskilt med tanke på vad han i övrigt visar sig kapabel till. Men obekräftade uppgifter i krig, de måste betraktas som osanna så länge som de inte är utredda av oberoende inspektörer. Vi lyckas bevisa att det är nervgasen sarin som används mot den oskyddade befolkningen i Ghouta i Syrien 2013. I jobbet ingår också att producera och lämna över vår rapport om detta till generalsekreteraren och sedan svara på världens frågor. Jag bär rapporten i handbagaget när jag kliver ut ur planet på Newarks flygplats i New Jersey. Utanför dörren står en person med en bild av mig i handen och frågar om jag är professor Sällström. Rätt förvånad och mycket trött kvicknade jag till. Rapporten var färdig 3 på morgonen. Planet gick 9. Där står mottagningskommittén. 2 beväpnade gränspoliser och 2 civila FN-säkerhetspersoner med var sina pistoler under kavajerna. Vi slussas på VIP-manér genom säkerhetskontroller och bagageutlämning till bilar med färgade rutor som väntar utanför terminalen. Vi kör den vanliga vägen genom ett industriellt och sunkigt New Jersey på väg till Manhattan. Som alltid börjar titelmelodin ur tv-serien Sopranos spela i mitt huvud. FN har förberett mig på att det är ett enormt intresse för vår rapport och att de därför vidtagit extra försiktighetsåtgärder för att se till att ingenting läcker till media innan den når generalsekreteraren. Jag har blivit inbokad på ett hotell nära FN och kommer att ha ständig eskort och livvakt fram tills att rapporten blir offentlig. När vi på First Avenue närmar oss hotellet börjar mina livvakter skicka korta meddelanden, typ Sällström 2 minutes away. Skådespelet fortsätter med att vi kör in på baksidan där ytterligare säkerhetspersoner tar över och lotsar mig förbi soporna in i varuhissen. Utanför mitt hotellrum dyker ytterligare säkerhetspersonal upp. Vi hälsar. Jag får koden till ett bamsekassaskåp som står mitt i rummet. Jag låser in rapporten där. Vakten säger att han finns utanför dörren och det är bara att höra av sig om jag vill något. Jag är trött, helt slut. Undrar nästan om allt det här är något jag bara dagdrömmer. När jag äntligen får lägga mig på sängen hinner jag tänka på 2 tomma Coca-Cola-burkar som balanserade på dörrhandtaget. Det är visst andra tider nu. Och sen somnar jag. Söndag morgon samlas ledningen för FN hemma hos generalsekreteraren. Han bor i ett litet fristående hus på Sutton Place, mitt på Manhattans östra sida. Bam möter mig och säger att vi ska upp på övervåningen där jag ska lämna över rapporten till honom framför en fotograf. Jag har berättat att jag var osäker på formalia och har därför slipsen i fickan. Ah, det fixar jag, säger Bam. Han tar emot slipsen och knyter den på mig. Vilken upplevelse. När vi båda ser prydliga ut överräcker jag de 41 sidorna till generalsekreteraren. Nästa dag är det dags för höga axlar igen. Jag sitter bredvid generalsekreteraren tillsammans med säkerhetsrådet. Ban sammanfattar rapporten. Alla har redan läst den. Så pekar han på mig och säger att jag svarar på alla frågor. Den amerikanska FN-ambassadören ställer frågor till mig för att illustrera att gasattacken inte var något hastverk av amatörer. Hon har rätt. Alla detaljer tyder på att det är kunnigt folk och relativt bra kvalitet på såväl gas som vapen. Sedan brakar grälandet igång. Ambassadörerna från Ryssland, Frankrike, Storbritannien och USA utbyter åsikter och anklagelser. Ibland brittiskt raffinerat med understatements, men ofta som ett blött, primitivt kroggräl. Jag blir tagen av skådespelet och nästan generad av deras vägnar. Framför mina ögon utspelades slaget om hur FN skulle kunna enas om ett lämpligt straff för Assad. Det slaget är fortfarande inte helt avgjort. Vårt uppdrag var att utreda om kemiska vapen används i Syrien. Vi skulle inte besvara frågan om vem som gjort det. Ryska veton och rysk desinformation stoppade oss från att utreda skuldfrågan. Många är ändå övertygade om Assads skuld, att det var regimens verk. De i sin tur hävdar att det låg i rebellernas intresse att få det att se ut som att regimen utsatt oskyldiga för kemvapenattacker. På det sättet skulle de få västvärldens stora militära muskler på sin sida för att störta Assad-regimen. Så återigen, i krig är det obekräftade inte att förväxla med sanning, hur sannolikt det än kan kännas. I oktober 2013 tillkännages det att OPCW, världens kemiska polis, tilldelas Nobels fredspris. Organisationen får priset för sitt omfattande arbete för att avskaffa kemiska vapen. Kommittén lyfter särskilt fram det arbete vi medverkar till i Syrien. Min telefon börjar omedelbart att ringa. Gratulationerna kommer från hela världen. All möjlig media hör av sig. Men det enda jag kan säga är att, ja visst, jag ledde arbetet i Syrien. Men nej, jag tillhör inte OPCW. Jag jobbar för FN. Men tack i alla fall. OPCW är en mycket värdig vinnare och det är på tiden att deras arbete uppmärksammas. Den kvällen firar jag hemma med linssoppa och champagne. Någon av mina kollegor som är på den stora festen i Oslo plockar med sig en chokladpeng i guld som är en replika av medaljen med Alfred Nobels ansikte på, och han ger den till mig i efterhand. Jag har fortfarande kvar den hemma. Men inga priser eller ceremonier i världen kan mäta sig med allt jag fått uppleva i mitt arbete. Den arabiska kulturen i Irak som jag tyckte så mycket om, att vart man än gick bjöd någon in en att sitta ner en stund. Det bjöds på ett litet glas sött te som gjort på torkad citron. Eller ibland till och med en whisky. Och så sitter man och smuttar och pratar. Kanske pillar på ett radband. Eller röker vattenpipa tillsammans. Det där saknar jag. Och marknaderna, soken. Där jag kunde gå i timmar och bara insupa irakernas imponerande hantverk. Alla de gamla teknikerna som vi i Sverige lite perifert skulle kalla konsthantverk. Men där är fortfarande en del av vardagen. Jag hade länge varit intresserad av silversmide. Och det kunde jag utveckla där. Bara slå mig ner hos någon på gatan som gjorde ringar eller andra vackra föremål och få en spontan lektion. Det mest fantastiska har varit blandningen. Jag minns en kväll när jag återvänt till New York efter ytterligare ett besök i Bagdad. Jag bodde nästan alltid inneboende hos en äldre judisk kvinna, bara en promenad bort från kontoret i FN-skrapan. Det är sommarkväll. Manhattan är varmt, fuktigt och slamrigt. När jag kommer fram till 573 Grand Street och ska ta hissen upp till Ilse står hissdörren öppen. Innan jag hunnit trycka på knappen stängs dörren och hissen börjar klättra uppåt. Den stannar på första våningen och dörren öppnas, men ingen kliver på. Dörren stängs och hissen går vidare. Jag blir fundersam. Samma sak upprepas på våning två och på våning tre. Snart kommer jag på att det är fredagkväll. Att sabbaten just har börjat. Vi bor nämligen i ett gammalt judiskt kvarter. Och nu är det vilodag. Hissen är programmerad så att du inte behöver trycka på knappen. Eftersom det betraktas som arbete. Ilse bor 17 våningar upp. Hon är en judisk konstnär och överlevare. Över middagarna som hon gärna vill att vi äter tillsammans har hon berättat om nazistiska illdåd. Deportationen från barnhem där föräldrarna lämnat henne. Slavarbete som urarhandlangare i Litauen. Om dödsmarschen i krigets sista timmar. Vi sitter kvar i hennes lilla kök. Ilse tar gärna en cigarett efter maten. Jag frågar och hon berättar. Om second generation, barnen till överlevarna. Third generation, barnbarnen, som också de är märkta av trauman. Ilse berättar om sitt tjejgäng av överlevare. De enda som verkligen förstår henne. Kvinnorna håller tät kontakt, men gruppen krymper stadigt i antal. När jag står ensam i hissen under den långa färden upp till henne så kan jag inte låta bli att umsom skratta och umsom småle. Jag blev uppfylld av tacksamhet helt enkelt. Över vad jag får vara med om. En svensk, medelålders kristen i New York som studerar och arbetar med arabisk kultur. Men som också nu får leva så nära hennes judiska traditioner. Dessa kulturer och religioner som stångats mot varandra i årtusenden. Som slipat sina vapen så till den milda grad att de nu stångas vidare med massförstörelsevapen. Vid dagens slut, när vi slår oss ner tillsammans för samtal eller när tallrikar och glas dukas bort, då är vi alla mer lika än olika. Kanske är det till och med så att vi nordeuropéer är de som sticker ut mest, även i den kristna världen. Som ung man var jag vapenvägrare och fredsivrare. Jag var beredd att gå i fängelse för min övertygelses skull och det var väldigt nära att det blev så. En gång för länge sedan. Jag lyckades i sista stund undvika att bli dömd, men övertygelsen har följt mig genom livet. Jag har rört mig runt krig, men mitt liv har handlat om fred. Ett krig i Europa. Ryssland invaderar Ukraina. Det trodde jag aldrig jag skulle behöva uppleva. Vi var många som sa att det var omöjligt. Att Putin och världen aldrig skulle låta det ske. Att detta inte kunde hända i Europa mellan två moderna samhällen. Inför press, radio och tv. Att sociala medier och alla demonstrationer skulle göra detta omöjligt. Och ändå sker det. Strax före klockan ett, tidigt i morgontimmarna den 24 februari, meddelar Rysslands president att ryska trupper invaderar den självständiga staten Ukraina. Så är vi där igen. I den blodiga vardagen av krig, bomber, stridsvagnar, vapen. Och vi hör hur det mullrar någonting annat i bakgrunden. I rysk tradition bombas civila byggnader urskillningslös sönder. Civila skadas och dödas och utsätts för sexuellt våld. Helt mot krigets lagar. Vi har sett det förut. I Tjetjenien och i Syrien. När inte detta räcker för att knäcka motståndet hotas det med ännu värre saker. Massförstörelsevapen. Det vill säga kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen. Vapen som egentligen är utvecklade för att hota och pressa med. Kärnvapen är nästan oanvändbart, som annat än hot eller med en idiot vid avtryckarknappen som ett domedagsvapen. Ett mindre kärnvapen skulle säkert kunna tjäna vissa syften i strid eller i en terroraktion. Konsekvenserna blir fruktansvärda, men jorden går inte under. Det har prövats vid slutet på andra världskriget. Idag kan vi inte förvänta oss att en kärnvapeninsats kommer ensamt. Den kommer att besvaras. Det är det som är logiken bakom vår långvariga fred mellan öst och väst. Fred genom principen om ömsesidig förstörelse. När Ryssland hotar med kärnvapen är det svårt att veta vad det betyder. Är det ett reellt hot? Spekulerar man faktiskt i att en bomb mot lämpliga mål inte skulle utlösa principen om ömsesidig förstörelse? Att kärnvapenmakterna USA, England och Frankrike inte skulle vara villiga att starta den ömsesidiga förstörelsen. Detta är ett högriskprojekt om något. Det tror jag inte Ryssland skulle starta. Men å andra sidan trodde jag inte att Putin var dum nog att invadera Ukraina. Så visst mullrar det. Som bakgrundsmusiken i en gammal och dålig krigsfilm. Talet om kemiska vapen och biologiska vapen i Ukraina-konflikten tror jag är nys. Utspelen är förmodligen bara rökridåer, ämnade att förvirra och skrämma. När jag läser och hör rapporter om krigsbrott i Ukraina tänker jag återigen på allt som nu måste utredas korrekt. För att detta senare ska kunna bevisas i domstol. Jag hör på nyheterna att FN startat eller ska starta en verksamhet för att samla på sig bevis för de krigsförbrytelser som pågår. Det här kriget är det första som dokumenteras av så oerhört många kameror under tiden det pågår, att omvärlden i princip kan streama det i realtid. Men insamlandet måste ändå göras korrekt. Alla intervjuer, all dokumentation och allt bildmaterial måste insamlas efter erkända metoder av utbildad personal. Det kliar lite i mina inspektörsfingrar. Jag hoppas verkligen att FN sköter detta insamlingsarbete så att de skyldiga kan lagföras för sina brott.
We'll meet again. Don't know when. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day.
Sången ni just hörde var populär under andra världskriget. I en pressad värld träffades man korta stunder för att inte veta om man någonsin skulle träffas igen. När jag förberedde detta sommarprat dyker fruktansvärda och fantastiska minnen upp ur det förflutna. Så många människor jag har fått förmånen att möta, att dela sorger och glädje med. Dessvärre har arbetet präglats av intensiva, korta arbetsperioder Som till exempel när jag satt i den irakiska öknen och väntade tillsammans med två unga ryska officerare som berättar om sin uppväxt med svenska Karlsson på taket. En mycket kär figur för unga ryssar. Uppdraget i Syrien var annorlunda. Teamet, det vill säga 13 fantastiska personer från 9 olika nationer och jag, var tillsammans i drygt 5 månader. Vi utredde, tränade fältarbete och teamade oss i sammanlagt 4 månader innan Syrien var beredd att släppa in oss i landet. Medelåldern för teamet var mellan 30 och 40. Jag var 65. Naturligtvis blev jag som ledare också pappa och lärare. Jag kom att bli väldigt fäst vid mitt team. Som erfaren ledare var det en fröjd att se dem växa och att arbeta under absolut värsta förhållanden som man kan tänka sig. Snacka om stolt pappa. De var väl värda sitt Nobelpris. Fredens fotfolk. Även om jag normalt är dålig på det har jag faktiskt hållit kontakten med många av dem och sett dem växa vidare. Nu är det sommaren 2022 och jag och min fru Beatrice har bägge slutat jobba. Det är 2 före detta ledare och chefer som slutit sig samman. Vi har färdigställt vårt första gemensamma projekt. Ett hus på Brännyklippor i Göteborgs södra skärgård. Jag har återvänt till mina rötter. Nu är vi i slutfasen på skapandet av en liten smedja. Där ska vi sitta och såga och bocka och löda silver tillsammans. Att skapa en av våra gemensamma passioner. Beatrice var aktiv med att anställa personal vid flyktingmottagandet 2015. Vårt intresse överlappar på ett intressant sätt mellan det svenska och världen. Det är välgörande att se hur viljan att göra något gott, om så bara lite, uttrycks när krisen närmar sig. En bit från oss på Brännö har det flyttat in några familjer som flytt från kriget i Ukraina. På ön gick vi snabbt ihop för att stötta de nyanlända. Bostäder, möbler och lite pengar ordnades snabbt. Utöver det ordnades det träffar för att öva svenska, för fika, för sammanhang. Världens stora konflikter kan kännas avlägsna, men dess konsekvenser finns nära, både dig och mig. Från vårt hus ser vi fartygen som rullar in och ut från Göteborg. Bortom Vinga fyr breder det öppna havet ut sig. Det är allas hav och ingens hav. Det kommer att överleva varenda människa och alla våra konflikter på jorden. Och om du, som jag, ibland står och spejar ut över det stora, så glöm då inte att också sänka blicken. Se på stranden där du står. Den fria fredens strand. Om du tittar noga så ser du kornen. Ett efter ett efter ett. Jag önskar dig en trevlig avslutning på den här sommaren. Tack för att du har lyssnat.
Producent Sara Nygren. Tekniker Lisa Abrahamsson. Dokumentären Sarinattacken i Syrien handlar om när Åke Sällström får i uppdrag av FN att utreda en av världens värsta kemvapenattacker.
P1 Dokumentär.
Vi har misslyckats med allt i Syrien. Vi måste lyckas med någonting. Det sa Ban Ki-moon, det sa generalsekreteraren till mig innan jag åkte, att det här är viktigt, Åke. Vi har misslyckats med att mäkla fred. Vi har misslyckats med att hjälpa folket. Vi har misslyckats med allt. Nu ska du lyckas med det här. Man kände verkligen hur man fick saker och ting på axlarna.
Sarinattacken i Syrien.
Och du hör hela dokumentären i vår app Sveriges Radio Play. Sök efter P1-dokumentär.